Välkommen ombord. Vi tar dig runt jorden och våra gäster bestämmer destinationen. Vi som gör programmet heter Sven Holmberg och Joakim Karlsson. Och vi kommer ta dig över de sju haven i vår segelbåt Bellona 23.
Vi kanske ska börja med att säga att vi har nyss lämnat Matilda Berggren. Hon får stanna här och vi har nu en ny besättningsmedlem som heter...
Essa Norris.
Lite ur samma korg väl, kan man säga.
Ja, det kan man väl säga. Från radiovärlden får man väl på något sätt påstå att den är. Och vi ska nu be oss ut igen.
Ja, det är tanken. Vi har ju snackat lite löst om vad vi ska. Han kan inte riktigt bestämma sig. Ja.
Men, vi tänkte att vi kommer på längs vägen.
Ja, men...
Men vi ska gå west.
Det är typ Thailand, Vietnam eller någonstans.
Sydostasien i alla fall.
Ja, vi kör på det.
Ja. Ja, och innan vi ber oss härifrån, vi kanske ska förklara det. Vi är här vid Pier 39 med Sjölejonen.
Ganska fint väder, men lite kyligt.
Lite kallt.
Jag gillar inte kyla.
Nej, vi ska sticka snabbt ifrån.
Vi har ju lite fullt på båten, så vi kan inte ta med mycket som helst. Så vi har även med ditt barns mamma, ditt barn eller din hund.
Vet du, det skulle vara jättetaskigt att ta mitt barn från min barns mamma. Alltså, de klarar sig inte utan det. Och jag tror inte, en sån här lång resa är nog inte lämpad för varken eller. Och de, så jag tror faktiskt att de får stanna ihop och ta med mig hunden.
Det där lägger du upp jävligt snyggt.
Ja, alltså det är, men det är ju för deras skull så att de inte ska känna sig, vad ska man säga, saknade av varandra.
Vi får en hund på båten, jag vet inte, funkar det?
Det funkar, en pitbull terrier som heter Sierra.
Och du har valt att åka till Vietnam, Thailand. Varför?
Det är temperaturen och tillgång och efterfrågan på grödor, jordbruksprodukter, i synnerhet wheat.
Finns mycket av det där?
Det vet jag ju inte förrän jag kommer dit. Men antingen så finns det en otrolig tillgång eller så finns det en otrolig efterfrågan. I oavsett så tror jag vi överlever.
Du har aldrig varit i det området tidigare?
Jag har varit i Thailand. Jag åkte runt i Thailand i en månad för en massa år sedan. Och relaxa och hade det skitfett. Jag blev kär. Jag hittade mitt paradis på en liten ö som heter Koh Tao. Som en dykarö som på den tiden hade elektricitet 12 timmar om dygnet. Mellan 8 och 8 på morgonen. Eller 8 på morgonen och 8 på kvällen. Man gjorde inte så mycket. Man dök och precis när vi var där så hade det passerat någon sån, något jävla oväder förbi som hade rivit upp hela havsbotten. Så att det var bara liksom grumligt. Man hade ingen sikt.
Var det någon särskild händelse som du minns på resan?
Ja, det var ett par händelser. Vi hade massa, massa roligt. Jag dök vilse. Eller, jag var ju inte vilse. Jag kanske var vilse, jag vet inte. De andra upplevde att jag var vilse och blev orolig. Grejen är, jag simmar i den här dimman då. Det är grumligt. Jag hade 3-4 meter sikt. Ungefär inte mer. Och ur den här tjocka dimman så kom det inte flock. Det är då stimmade fiskar. Ett stim med stora, gula, jättevackra fiskar. Som var mycket, mycket mer intressanta än alla andra som jag var där med. Så jag följde efter dem istället. Och jag hade ingen koll på ungefär hur långt jag har kommit och så vidare. Men plötsligt så dyker den här tyska dykinstruktörskan upp. Skitförbannad. Och menar att hon precis har räddat mitt liv. Jag menar att mitt liv var inte någon större fara.
Hur länge sedan var du där?
2004 kanske, 2003. Jag minns
inte. Okej, och jag har inte frågat hur gammal är du?
Jag blev 32 år. Ja. Hur gammal är ni?
23, så bit på siffrorna då.
Fy fan vad mycket roligt ni kommer att ha sig till år.
Tror du det?
Ja, dra åt helvete. Det är överfett. Alltså, det kommer vara så jävla mycket roligt.
Vi skulle säga att det är de bästa 10 åren vi har framför oss.
Jag kan säga att allt som du har gjort som du har upplevt som roligt är piss jämfört med vad som kommer de närmaste 10 åren. I intensitet, i allvar, i konsekvens, i allt. Det bara, men så är det ju. Stakes are higher, så även kicken liksom.
Men börjar det sluta lite nu när man är 32?
Jag börjar känna i kroppen framförallt att jag såg det, men det har jag gjort rätt länge. Att kroppen orkar inte med. Där jag förr kanske var trött och sliten i en dag. Jag är uppe i 4-5 dagar nu. Och det är inte bara liksom bakfull och sånt. Det kan vara en sån grej som du vet, om du sparkar en dörrkarmen så går du och haltar en halv dag nu. Eller 32 så haltar du en vecka. Det gör ju att hela beteenden, mönstret och kroppsspråk, allting förändras. Du är mer försiktig vid dörrkarmen. För det gör fucking ont, vet du. Det är inte kul att gå och halta. Men i det stora hela så är det bara positivt.
Men jag menar, folk som är 50 skulle säga 32. Det är fortfarande skitung.
Så är det ju. Jämfört med dem så har jag ju inte haft särskilt roligt alls. Alltså, det är den intensiteten med vilket de har roligt. Ser jag fram emot.
Har du någon period under de här åren från 23 till 32 som du kände var peaken?
Jag känner att hela tiden så är jag ju i peaken. Man kan säga som så, man vänder på det och inte ser på det absolut roliga och fetaste, utan ser på det absolut sämsta och vidrigaste omständigheter som man också har det, men alla har samma dagar. Jag har ju aldrig varit bättre skick eller bättre rustad eller starkare eller smartare eller mer kompetent att ta itu med skit än vad jag är just nu. Förra veckan var jag en vecka mer korkad än vad jag är idag. Mm. Så hela tiden är jag bäst på att ta itu med sånt som kommer min väg. Och det ger en jävla trygghet. Det gör att man inte behöver vara rädd. Så mycket rädslor som släpper. Och så mycket hjärnspöken. Vet. Man hade sådana ambitioner som i princip, de var inte ambitioner. Jag vet fan vad det var, men det var liksom, någon kanske började som ambition, men så småningom blev ett hjärnspöke och sen märkte man att man går inte och ångest av någonting som egentligen skulle skicka en glädje, och det gör det inte, och ändå går man och håller kvar i det, för när man investerat så jävla mycket känslor och engagemang i det. Och så
Har du något exempel på?
Jag har hoppat av högskolan 4 gånger. Jag hatar att inte avsluta det påbörjade.
Vi kommer kanske dit sen. Jag tänkte att ska vi be oss härifrån?
Det är väl lika bra.
Ja.
Vi ska ju till värme.
Ja, vi ska ju till värme. Så vi lämnar Pier 39. San Francisco lämnar Matilda Berggren och åker ut i havet. Och sen går vi ner i ruffen.
Ja.
Där vi brukar sitta och ha våra samtal. Och då tänkte vi kanske ta det tillbaka lite. Har du bott i Sverige hela ditt liv?
Nej, sedan 85.
Och hur kom du hit?
Med båt från Tyskland, tror jag. Sista biten. Med mina föräldrar under flykten. Via Pakistan och... Ja, om det var Pakistan och Tyskland hit eller hur det gick. Jag minns, jag var lite. Men om man tänker på det, jag har ju bott i Sverige längre än vad ni har.
Absolut. men, så det var under flyktomständigheter, antar jag?
Ja, det var det.
Men du minns inte särskilt mycket?
Nej, det gör jag inte. Det var, jag var rätt liten då. Har man börjat liksom rota i det som vuxen, vad fan var det som hände egentligen? Man är nyfiken liksom. Och vad man varit med om. Och då, det, du vet, man hittar lite allt möjligt. Det är krig och bull.
Sånt man inte vill hitta? Eller?
Ja, sånt man inte uppskattar.
Har något exempel?
Nej, men alltså, du vet, det är ju så också. Vet. Plötsligt så blir jag nyfiken. Liksom. Vad fan var det som hände? Hur var det under flykten? Dit och dit? Jag har 2 källor jag kan vända mig till. Det är morsan, det är farsan. Och vänder jag mig till dem, det är inte säkert de vill ta upp det. Fan, det är liksom så som kanske precis har läkt, så kommer jag som snorunga, förresten, den där gången då, där borta, berätta gärna i detalj. Och så samtidigt så är det viktigt att veta det, för att det påverkar han. Och det har varit med och definierat mig också, utan att man kanske liksom vetat själv varför. Så det är klart liksom, fan, hellre veta än inte veta, alltid tycker jag.
Men vad fick du reda på då?
Sånt som rör mig, jag kan berätta. Till exempel, när jag växte upp så var jag jävligt arg hela tiden. Så jävla arg hela tiden. Jag hade ingen aning om varför. Så vuxen har fått lära mig att det där liksom kanske konsekvenser av sånt man varit med om som man inte riktigt kunde tackla. Så, och sen liksom man varit så liten så man glömt bort vad det är man varit med om. Men känslan finns kvar. Så plötsligt liksom har man gått runt i 10 år och varit förbannad utan att veta vad man varit förbannad på. Och då formar det ju en självbild. Man tror att man är fucking sur, jävla idiot. Liksom. Och sen liksom när man då någon dag tar tag i det och gravitationen lyckas komma över det och släppa det. Bara shit, jag är inte en asshole. Eller det är jag ju. Men jag är inte den assholen jag trodde jag var.
Var det någon gång när allting bara kom ur på något sätt? All ilska.
Nej, ja, det har väl hänt fram och tillbaka, så jag kan ha ett jävla temperament fortfarande. Jag får redas ut på 2-3-4 gånger om dagen, oftast på jävla triviala grejer. Men jag kan säga att sen jag fick min dotter så har det blivit aktuellt att ta i tur med det. Det är inte okej att bara jag har få redas ut på det. Då var det för att gå och sätta i terapi och ta ut med det. Och allt, ta ut med allt.
Mm.
Om inte annat så för att när hon blir vuxen och hon kommer och ska bitcha på mig. Att du var ditt andat, kan jag säga. Du, jag gick i terapi så länge. Så om du ska bitcha på mig för att du först gå i terapi så länge också. Mm. Sen kan du komma och tjata. Men typ mina fredagsuppbrott nu för tiden. Det är ju typ om jag inte hittar mina nycklar. Kan jag explodera.
Vad gör du då?
Aj, jag skriker och svär och blir vansinnig och jävligt obekväm att ha runt omkring sig. Och så håller det i sig kanske 30 sekunder, 45 sekunder och någonting. Tills jag hittar mina nycklar. Nu på vintern när man har helt mycket kläder på sig. Jag en t-shirt, en tröja till ovanför det och sen jackan ovanför det och sen mössan. Så sätter man sig i bilen och så kan man ta bältet och så du vet alla de här trådarna som hänger på jackorna från kapon och så trasslar det in sig. Och så fastnar bältet och that's it, då exploderar man. Bitch, jag bankar i ratten och rycker i allting. Och under lång tid så tänkte jag ju för mig själv att okej, okay, om jag får mina fredagsuppbrott så länge jag inte får det på människor så är det cool. Fuck it om jag liksom flippar ut på min bälte till bilen. Men sen plötsligt liksom, du vet också sen jag fick barn, jag märker shit, nu sitter min dotter blir livrädd ju. Hon är 8 månader gammal, hon skiter i om jag har problem med mitt bälte. Och om jag liksom, hon kommunicerar ju inte med ordet, det är ju bara energier. Så även om jag släpper ut den energin riktad mot någonting helt annat, hon snappar upp det och tar till sig, du vet. Och det är inte okej. Okay. Vi kan säga att det finns få saker som kan få henne att känna sig som en asshole, som en liten bebis.
Men blir inte det ett lock då? Att du inte kan liksom skrika lite?
Jo, men alltså det är också det, det där att sätta ett lock på, det är ju inte en lösning. Det är väl därför man går och sätter sig i stolen och snackar med doktorn dit och rätten och försöker hitta olika mekanismer för vilket man ska kunna hantera det. Jag jobbar ibland med ungdomar också. Och där liksom ska jag sitta och lära dem hur de ska kontrollera sitt temperament. Att lära känna och identifiera känslor i hela processen. Inte bara att fy fan vad jag är förbannad. Efter man blir förbannad, efter allt det är färdigt, så är man rätt utmattad varje gång. Man kan också vara rätt ledsen. Och precis på samma sätt som kommer en massa känslor efteråt så kommer en massa känslor innan. Frustration, irritation, för vissa muntorhet. Och grejen är, om man lär sig identifiera det, då bör man inte vänta tills man exploderar.
Mm.
Ja, och det blir liksom lite så hycklande. Jag ska stå där och liksom försöka övertala dem om att hålla koll på sitt temperament. Och sen kan jag inte själv göra det. Men sen samtidigt kommer jag på att nej, det viktiga är väl inte att jag själv ska kunna göra det. Det viktiga är att jag är beredd att ta i tur med det. På samma sätt som jag kräver att de tar ett med det.
Mm.
I slutändan det jämnar ut sig. Liksom.
Mm. Vad heter det när du kom till Sverige? Kom du till Malmö direkt då?
Nej, vi kom till en flyktingförläggning i Flen.
Okej, okay. Och därifrån?
Till Malmö.
Och då var du?
Då var jag 3,5 typ.
Har du alltså första minne av Sverige?
Ja, jag kommer ihåg att jag var flyktingförläggningen i Flen. Så det var ett sånt miljonprojekt som de hade gjort till flyktingförläggningen. Och jag gick ut, det var vintern. 1985 var en riktigt kall jävla vinter. Öresund hade frusit i is, man kunde cykla över till Danmark. Det var innan bron, får man passa på att säga också. Ja, Dalarna var inte varmare än Skåne.
Nej,
och jag gick ut för att leka. Och när jag skulle hem så kunde jag inte hitta hem för alla husen så likadana ut. Exakt likadana. Jag visste inte var jag var. Och jag kommer ihåg, jag gick runt där och var lite kratig och mamma. Och i synnerhet mellanöstern föräldrar, när de kommer till sånt här klimat, de bara, min unge kommer inte överleva, bäst vi tar på honom allt han äger. Och, men jag kom till rätta, kom ner till Malmö och flyttade till Kroksbäck. Jag hade en polare som hette Raymond, kan jag.
Hur gammal var du då?
Jag var 3,5-4 typ. Och Raymond var lite äldre. 2 kanadenska bröder, de lekte jag med mycket när jag var liten. De skickades tillbaka sen.
Jaså?
Många år senare fick jag höra att de kom tillbaka igen.
Mm. Det var inte aktuellt att ni skulle skickas tillbaka?
Nej, jag visste ju inte. Jag, det är en sån grej. 1986 februari pratade om Jalle i Wolf Palme. Då var jag väl 4,5. Medialt så funkar saker och ting pretty much likadant som det gör idag. Man visar samma klipp om och om och om igen. Man upprepar samma nyhet om och om och om. Samma formulering, du vet, exakta formulering om och om igen, det riktigt nöttes in i huvudet på folk. Och jag fattade att någonting var fel morsan fast han satt och stirrade på tvn liksom, var lite blekare. Fråga vad som har hänt, sa hon. De skjuter till Olof Palme. Så vem var det? Som statsminister. Jag fattade inte vad statsminister var. Så, det var han som bestämde att vi får stanna kvar i Sverige. i min värld översattes det till att han och farsan var polare. Och han liksom, ej, soft att du kom. Det är klart att ni kan stanna. Mm. Det fanns ju inte att det finns en struktur och dittan och dattan och politik bakom. Sådana saker liksom som man uppfattar på ett visst sätt sen senare i livet. Ah, okej, jag kanske inte var riktigt rätt på det där. Mm. Så sånt kan jag minnas med.
Fick dina föräldrar jobb direkt och så?
Farsan började jobba direkt på en plastfabrik. Och började plugga också till som datatekniker. Morsan började jobba direkt som hemspråkslärare på dagis. Och hon jobbar fortfarande på dagis. Än som hemspråkslärare längre, men hon jobbar på dagis. Så de började jobba rätt snart.
Hur var det då att börja skolan i Sverige?
Jag hade inte så mycket annat att jämföra. Jag var väl okej, jag var snäll och jag har alltid varit hyfsat smart. Jag har haft svårt att läsa sådär powerläsa som vissa kunde göra liksom. Det har jag aldrig behärskat. Än idag. Jag fick en av gångerna jag hoppade av högskolan, då hade jag kommit in på engelsk litteratur på Malmö högskola. Vilket var skitintressant på tusen sätt och vis. Men det var också ett program där du ska plöja igenom 1500-2000 sidor text i veckan. Och jag snittar väl mellan 5 och 10 sidor text i timmen när jag sitter och läser. Mm. Så min lärare sa till mig att jag nappar dem vilket.
Om vi backar bara lite, byter ni skolor så här? Alltså, hade ni lågstadiet, sen byter ni till mellanstadiet?
Ja, jag byter som fan. Jag har ju inte tyckt att jag har bytat som fan. Men till exempel, det är en sån grej som min doktor sa till mig. Att det måste ha påverkat mig, att jag har bytt mycket skola. Och jag tycker att jag har bytt så jävla mycket skola. Jag bytte första andraklasslinjen, tredje till sjätte klass höja. Sjunde till nionde klass Vidal. Och sen gymnasiet till P3. Och sen, ja. Alltså, du vet, det är inte så...
Du tyckte aldrig att det var ett problem. Du kanske till och med gillade det.
Jag kommer ihåg när jag skulle börja på Sankt Petri. Då var jag nog... Jag hade hört saker. Jag hade hört att det där var en snobbskola. Du vet. Jag kanske skulle vara den enda utlänningen där. Och den enda andra utlänningen jag såg där första gången. Det var en tjej som gick på Vildalskola med mig. Som jag inte alls gillade också i Ramia. Och det var inte så mycket att jag inte gillade henne. Men hon verkligen avskydde mig.
För att, vet du det?
För att jag var näsvård. Och hon också, så det vet.
Men varför valde du Sankt Petri?
Jag valde inte Sankt Petri. Jag ville läsa fordonsprogrammet, fartygsinriktning. För att jag var på båt. Och det är true story. Det är inte för att vi sitter på en båt nu. Men min syo tyckte att det inte var någonting för mig. Så hon tyckte att här finns ett program. Du får en laptop och slipper vara i skolan så mycket. Tyckte jag lät bra. Sen när jag kommer dit på uppropet så är det natur- och internationell informationsteknologi. Här är din laptop, vi tentar av alla ämnen. Yay!
Var det så?
Ja, det var det. Men det gick bra.
Och du beskrev innan du var ett asshole, var det?
Ja, men det är som i den graden som barn är assholes liksom. Egoistiska sadister som bara ser sig själv. Typ alla barn är ju mer assholes som barn än vad de är som vuxna. Man lär sig, men alltså livet örfyllar en in i ödmjukhet för sig, man vill eller inte. Men då ska ju livet ha fått en chans att göra det också. Mm. Det där med att visa hänsyn är något som håller med tiden. Man är så fixerad vid sin egen självbild och lägger ner så mycket energi på sin egen självbild så man liksom inser inte vilken jubelidiot man blir under processen. Och det gäller ju liksom alla killar och tjejer. Alla. Som vuxen så får man bort det från sin självbild. Den blir mer relevant. Man slutar ha en färdig bild av denna människan vill jag vara. Och det blir så vagt som någon skulle liksom idag säga till mig. Liksom, vem vill du vara? I don't know. Liksom, det är inte ett färdig mall som jag bara plockar fram här. Detta är. Utan jag vet inte. Och det är faktum att jag inte vet längre. Tillåter mig att vara den jag är. Snarare än att försöka vara någon som jag inte är.
Men då när du var asshole. Gick det ut över många då?
Visst var det det. Morsan faktiskt har fått ett par grå hår på min kostnad. Mm. Men sen är det så också. Det är ju priset de får betala.
Det låter gott, men
nej, visst, men så är det. Så är det ju. Jag slår vad om att deras föräldrar fick ett par grå hår på grund av dem. Mm. Det är ju det man får från förra generationen är man inte skyldig dem. Det är man skyldig nästa. Så är det. Alla är en asshole ibland.
Minns du något specifikt som du ångrade som du gjorde?
Jag hade det. Det är så att du vet, allting är tävling och jag måste alltid vinna.
Och, men är det samma sak som att vara asshole?
Ja, det beror på om hur långt det bästa sättet att vinna, det är ju antingen sätta ribban på en nivå som du inte vill sjunka till eller som du inte kan steppa upp till beroende på vad som ligger närmast i hands. Det andra är ju bara att trycka på den här knappen till du inte vill vara med och leka. Du vet, när man har listat ut det så vann man allt på det sämsta sättet möjligt. Oavsett om det var argumentation eller... Du vet, det är mycket så mind games och power games och så. Vet du vilka som är riktiga assholes? Högstadiebrudar. För de har lärt sig att spela oskyldiga och de är så manipulativa. Och detta visste jag inte om för många år sedan när jag jobbade festival. Det var en massa tjejer som jobbade med oss. Vi hade hört en dansstudio där alla bodde. Efter vi hade stängt oss, du vet, satt man höll på att varva ner. Skulle duscha av sig festivallukten och sen ta en cig, ta en glas vin när man däckar ut den, du vet. Satt tjejerna och snackade. Jag var den enda killen där och det var typ så 7-8 tjejer. Och de bara satt och snackade och de började berätta sina war stories från högstadiet. Vilka vidriga varelser de är. Manipulativa, sadistiska jävla vad de gjorde mot varandra. Du vet. Och det här är snälla människor. Det är bra, de känner och jag känner när man är helt av och till. Så det är ju människor som jag ändå hyser någon form av värdnad för. Och så får man höra hur hon, när hon var 13 skulle liksom, du vet, någon brud som hade tittat på hennes kille och så hon såg till så att hon blev mobbad i 3 år. Och va?
Synen på världen förändras.
Ja, det du vet, man ser vad man vill.
Du berättade innan, du ville jobba på fartyg.
Ja.
Varför?
Jag vet inte, jag gillar havet. Jag gillar att när det är kallt och det där är en paradox. Det finns ju något väldigt lugnande av havet. Man får perspektiv. Det där är en sån, en väldigt nätt örfil in i ödmjukhet. När man står framför havet och inser hur liten och obetydlig man är i det sammanhanget. Så jag känner en trygghet inför det.
Men du sket en i det?
Ja, men det där blev en sån grej. Så började jag för att Nille, min polare, var där i klassen. Då körde vi ett par veckor och sen började jag märka att shit, det här kanske inte var min grej. Men så tänkte jag, kör så länge du pallar. Och sen när du inte pallar längre, då är det legit att hoppa av. Det är inte legit att hoppa av i förebyggande syfte. Jag pallar hela vägen. Jag var ingen stjärnskott i klassen. Hade ju typ godkänt, men knappt med.
För att du inte pallar eller bara för att du inte klarar med?
Det var, du vet också, för jag började jobba väldigt tidigt och jag jobbade under gymnasiet också. Och jag kände att jag utvecklades mer på jobb än vad jag gjorde på skolan. Så jag lade mer krut på jobbet. Jag var rätt duktig på att manipulera folk också. Så snarare att plugga så spelade jag ut min lärare mot varandra och så vidare. Liksom, beroende på, du vet hur det är på skolor. Det satt någon lärare som är gift med någon lärare och så vidare. De har sina egna konstellationer. Så man lär sig deras konstellationer. Så blir vardagen mycket lättare. För då vet man vem man ska dra i hur och så vidare.
Har du något exempel?
Ja, det har jag. Vårt program kostar jättemycket pengar. Motsvarande 10% av skolans budget kostar vårt program. Men sen har man fått extra pengar av kommunen för detta. Det här på den tiden då, när kommungubbarna kom, så frågade de om internet går att spara på diskett. Så länge sedan är det. Och jag sa ja, men det krävs ett par stycken. Det går att svara på en diskett. Och det är många så kan man ju dra hem. Så då var det ju en massa tryck från kommunens sida att det här fick inte lov att misslyckas. Samtidigt som det var en väldigt udda situation för lärarna. Att de ska undervisa oss och vi sitter med laptops. Ingen tittar på lärarna, alla tittar på laptops. Uppkopplade. Då fattar jag själv vad vi... Alltså det var ju ingen som lyssnade på lärarna. Plus... What's it to them? Vi skulle tenta av ämnena, det var inte deras problem. Du ska bara stå och föreläsa och sen när du är färdig så går du och sen i slutet av terminen så tentar vi av det. Och då visar det sig om vi lyssnar eller inte. Men lärarna, det är lite svårt att ta det. Det var ju en förändring i deras pedagogik också. Så det skrar sig ju väldigt fort. Och det hela höll på att gå åt skogen. Och en av partnerna i det här samarbetet var förlaget Libor Hermods. Libor Hermods hade en vd som hade en sekreterare som var väninna till min polares mamma. Som jag bara råkar nämna för att jag gick på det här. Ja, jag vet, vår vd snackar om det hela tiden. Han är skithoppfull inför det här projektet. Så, om du vill, jag kan skriva lite rapporter till honom. Och du fortlöper och så. Hon bara, jävlar, det här var skitbra. Så när jag kom till skolan på måndag så jag ju inte att jag erbjöd mig att skriva rapportet. Så jag gick inte direkt och sa, kolla, Libor vill att jag skriver ett rapport om hur det här utvecklas. Och rektorn blev likbläck för det gick åt skogen. Och så lät jag honom svettas ut den. Så jag tänkte att om du vill så kan du få ögna igenom vad jag skriver innan jag skickar iväg. Ifall det är något du vill tillägga. Inte ta bort. Och det blev liksom en mutual understanding att du får ha min rygg så har jag din rygg. Det underlättar på svenska.
Du klarade din detalj.
Ja, men det var mycket så. Jag sålde ett par stulna mobiltelefoner till min gympalärare. Det underlättar med en massa annat. Du vet. Då har man en lärare som är ens ambassadör. Mm. Så fort någon annan lärare går och snackar skit, nej, är han en bra kille.
Det låter som att du nästlar in ganska mycket.
Ja, men så är det ju. Alltså det, om det är en sak man läser av att gå i skolan så är det att hantera människor. Men jag kommer inte ihåg mycket av kemin eller fysiken och matten för den delen. Men jag vet hur man hanterar människor. Det snappar jag upp där.
Du berättade att du jobbade under tiden. Vad jobbade du där?
Jag jobbade så på café och på restaurang och jobbade på lager och allt möjligt.
Var det för att du själv vill eller?
Ja, jag gillar att jobba. Jag bara jobbar väldigt tidigt och en sommar så jobbar jag inte och jag hatar det. Så det har vi suttit i ryggraden att jag behöver jobba.
Klassisk mångsysslare.
Ja, det blir, men alltså sen är det också att vet, jag märkte också att när jag inte jobbar så skapar jag problem för mig själv och fan. Så antingen gör jag något destruktivt eller så gör jag något konstruktivt. Det är de två valen liksom. Om jag inte gör något konstruktivt så by default gör jag något destruktivt. Mm. Så det var om att hela tiden liksom ligga ett steg före och se till så att man har något vettigt konstruktivt att göra. Jobb var jävligt bra på så sätt för då behöver jag inte hitta på någonting nytt varje dag. Nu har jag schema liksom. De här dagarna, de här timmarna jag jobbar, jag behöver bara komma på vad jag ska göra resten av timmarna.
Men när du gick gymnasiet, hur såg du på att ta studenten? Var det som att nu kan jag börja jobba heltid eller
nej,
nu?
Nej, studenter var ju ett jävla skämt liksom. Som sagt, det råder akademisk inflation. Och det gäller ju studenten också. En gång i tiden så var studenten någonting fint. Det hade ett värde, det var en merit. Att jag har gått i skolan så pass mycket så jag har examinerats inom detta. Idag som du har en filkant så är du fortfarande outbildad. Så vad fan betyder studenten? Studenten är bara en anledning att supa.
Men jag menar du hade inget med schema att följa på Sankt Peter till exempel?
Nej, det hade jag inte. Men efter det så började jag högskolan uppe i Blekinge.
Okay.
Sen var jag där i en termin och bara av.
Varför?
För att det var Karlshamn, Blekinge och det var liksom, du vet, det är en by. Och i en by så lever folk med skygglapp. Världen blir så mycket mindre. Och det där trodde jag man kunde hålla på en armsdistans. Men det går inte. Vi blir som de människor vi omgör oss med, vare sig vi vill eller inte. Och jag märkte att jag börjar få med de här skygglappen. Min världsbild börjar bli mindre och det är ingen utbildning i världen som är värd det. Så jag kom tillbaka till Malmö och började jobba i baren igen. Jobbade där ett tag, så startade jag butiken.
Butiken, vilken är det?
Tillsammans med farsan, tebutiken. På den tiden så var det bara en butik som jag körde som sålde allt möjligt skraft liksom. Och sen började jag högskolan och började läsa programmering. Och gick skitbra fram tills vi började med mattedelen. Hoppa av. Tillbaka i butiken. Sen började högskolan börja plugga engelsk litteratur. Och så fick jag jobbet på din gata och då började jag högskolan.
Hur gammal var du när du fick jobbet på? Det var ändå ganska gammal.
Det var året jag fyllde 25.
Men hur var livet fram tills, liksom däremellan?
Ja, vad fan, det var mycket, det var jobb liksom. Jobb och vardag och vad gör man? Vad gör ni med vardag liksom?
Du var ute mycket till exempel?
Ja, men det hörde ju till när jag jobbade inom restaurangbranschen. Så öppnade det ju väldigt mycket sådana dörrar. Och på den tiden så var det ju jävligt coolt att vara ute hela tiden, tyckte man. Jag vet inte vad jag tänkte, men jag kunde vara ute 6-7 dagar i veckan.
Var det något ställe i Malmö du alltid
gick? Alla ställen i Malmö var jag alltid på. Man lärde ju känna de andra i branschen, du vet. Varenda dörrvakt, varenda bartender, så man kom och gick på ett helt annat sätt. Stod aldrig i någon kö, någonsin, någonstans. Och det spelade ju roll när man var i den åldern och så vidare. Återigen, det här med självbilden. Jag trodde att jag var någon för att vara. För att jag inte står i kö när jag ska in på en sketen nattklubb i Malmö.
Kungen av Malmö.
Så är det ju, du vet, den största fisken i denna dammen är ändå en liten fisk för en rätt liten damm. Mm. Och det perspektivet hade man inte där. Och sen, det slet ju på kroppen liksom, fan, det var inte så jävla kul.
Var vi avpackade varje kväll, det var ganska lugnt.
Det man hittar en lagom nivå liksom, att vara lagom packad hela tiden. Men det är ju inte kul heller. It gets old really quick. Om man ser fylla som en film. Hur bra den är inte lika bra andra gånger du ser. Och du har ju redan sett den. Nu har jag kommit till ett stadie där kroppen inte pallar på samma sätt. Jag kan inte dricka. Jag blir full och sjuk väldigt fort av det. Till exempel när jag dricker någonting som jag uppskattar. Så vill jag ju sluta dricka när jag känner mig mätt på det. Inte för att allting börjar snurra. Vilket det gör väldigt fort nu för mig. Alltså förstår du vad jag menar?
Mm. Du vet när du var ute så mycket, vad hängde man då?
Etage, tunneln, Scandic, KB, diverse svartklubbar, Slakthuset. Sen efterfester och allt möjligt. Var som, jag vet inte.
Du hade inget favoritställe? Alltså.
Nej, alla ställen var kass. Det är något väldigt malmöitiskt. Det här är player haters central nummer ett. Alla hatar på allt i Malmö. Går på ett tag, då har 400 personer som tycker att det tar sig bajs. Vilket jävla skitställe. Kolla de här andra 398 idioterna. Det är bara jag med polare som är okej här inne. Och det där är ju samma sak var du än kommer i Malmö.
Vad var det som fick dig att sluta med det här livet då?
Det var ingen utmaning längre, det var ingen kul.
Okay.
Det var skitfett att vara bra till när jag var 18 år och alla mina polare liksom gick på gymnasiet och ingen hade ett vettigt jobb och ingen gjorde någonting. Och jag kom in på alla ställen och kände allt och alla och skitflashigt. Men som sagt, största fisken är en liten där men fortfarande rätt liten fisk. Liksom. När det gick upp för mig så what the fuck, vad ska jag göra?
Vad gjorde du då?
Öppna butiken, började plugga. Jag var på högskolan 4 gånger. Liksom. Du vet, varje gång så är det ju för att man är tröttnat på någonting så har man sökt dit. Och sen har det hänt någonting och sen har man hoppat av. Alltså, jag har varit arbetslös många gånger, jag har varit sysslolös. Så fort du gör någonting för att du är rädd för vad du ska göra annars så är du förslavad. Och det är ingen känsla jag uppskattar. Om jag tar skit från min chef och jag är orolig om jag kommer få ett annat jobb eller inte. Det betyder att jag är förslavad under den chefen. Om jag tar skit från min hyresvärd för jag är orolig om jag får en annan lägenhet eller inte. Jag är förslavad under den hyresvärden. Det är väldigt viktigt att sätta var ens gränser går. I förväg, för annars upptäcker man att man har gått över sina gränser först när man har gått över de gränserna. Det är ett alldeles för högt pris att betala.
Hur kom det sig att du började jobba på radion?
Jag blev headhuntad av en kvinna som heter Ola Svensson. Jag hade en polare som hade drev en tidning och jag hade skrivit någon krönika till honom någon gång i den tidningen. Och hon hade läst tidningen, kontaktat honom och frågat vem passar till det här jobbet och han hade rekommenderat mig. Så jag blev headhuntad till radion.
Hur kändes det då?
Det kändes okej. Jag trodde ju, jag var helt säker på att jag inte skulle få vara kvar så lång tid. Att världen inte var redo att höra vad jag hade att säga. Och att om jag säger det så kommer jag få sparken. Och jag tänkte, ah fuck it, jag säger det. Rebel. Kan jag få sparken. Sen sa jag då, världen kan inte undra. Folk reagerar knappt. Och jaha, okej. Okay. Sen sa jag allt annat jag kunde komma på. Och jag hade fortfarande kommit jobb. Nu hade jag dessutom fått slut på grejer att säga. Och jag måste leverera varje dag. Du vet, komma på some shit to say.
Vad var det för grejer liksom?
Ja, men det är alltså möjligt orättvis och allt sånt skit som jag hade reagerat på och så vidare. Jag var rätt arg på den tiden att släppa ut det på ett konstruktivt sätt. Sen tänkte jag, vänta nu, jag hoppade av högskolan 4 gånger och har hamnat på radion utan att vara utbildad för det. Så mina första 4 år på radion så tog jag förhållningssättet att jag är elev här för att lära mig. Och jag ska lära mig motsvarande magister på de här 4 år. Och det gjorde jag med därtill. Och efter de 4 åren så ändrar förhållningssättet. Nu har jag utbildat mig, nu är jag färdig.
Vad var det du lärde dig då främst?
Det är yrket, journalistiken. Hur går det till? Vilka verktyg använder man? Vad finns det för olika fenomen? Vilka är de andra? Jag föreläser till exempel om det. Jag har en föreläsning som handlar om framgång. Där jag utnyttjar min egen väg genom livet. Och vad jag har lärt mig om fenomenet framgång. Hur det går till och vad man måste kunna. Och även om jag använder radion som exempel så principerna är detsamma. Till exempel, ska du bli framgångsrik så måste du tycka att det är roligt. För du kan inte bli framgångsrik på någonting du tycker är tråkigt. Då kommer alltid komma någon som tycker just det är roligt så kickar jag ass med det. Ska du bli framgångsrik så får du fucking göra jobbet och lära dig verktygen. Just nu sitter vi och snackar in i den här lilla micken, en Zoom 2. Det heter en bra mic eller en dålig mic. Om du ska fortsätta jobba med ljud framöver och du ska vara framgångsrik på det, då måste du kunna särskilja på vad som är en bra mic och en dålig mic. Om du inte kommer lära dig det så kommer du aldrig bli framgångsrik på att jobba med ljud. It goes with the territory. Du måste lära dig varje aspekt av allting som korsar din väg. Och i synnerhet du måste lära dig människor. Så det är mycket sådana saker. Första gången när jag kommer börja snacka i radio, då sket jag ju vem som satt och lyssnade. Jag snackade för min skull. Jag hade saker att säga. Så jag sa dem. Och det gick åt skogen. För att det är inte så man gör radio. Vem fan bryr sig om vad jag har att säga? Första steget är, vem är det jag pratar till? Vem är det jag pratar för? Om jag inte vet vem jag riktar mig till, det är ju inte så konstigt att ingen lyssnar. Det är ju där det börjar. Det börjar inte med att jag har saker att säga. Det börjar med, okej, vem sitter och lyssnar? Och vad är de mottagliga för? Mycket sådana små knep. Ens ambition är som en bit kol. Och någonstans i den så finns en diamant. Och nu är det då bara att ta och fila till den och plocka fram den och slipa. Och om du använder de stora verktygen så blir det på ett visst sätt. Och ska du finjustera så är det på ett annat sätt. Och det som skiljer den finaste diamanten från den fullaste är väldigt, väldigt små detaljer. Det är inte de stora verktygen som gjorde skillnaden. När jag år tre kom fram till att okej, nu har jag, behärskar jag de flesta av de här momenten som går in och gör radio. Men vet vad jag inte behärskar? Finess. Jag kan inte göra saker med finess.
Vad menar du med det?
Man kan göra saker. Man kan göra saker klumpigt. Vad du än ska göra finns det ett rätt sätt och ett fel sätt att göra det. Men det är bara två nyanser. Det finns ju 48 olika andra nyanser också om du vill. Och en av de här nyanserna är hur gör du det med finess? Hur gör du en espresso med finess? Hur gör du den med kärlek? Hur gör du den utan engagemang? Och märks det? Och om det då märks, vad är det då som är finess i allt detta? Det var vad jag kände att jag ville lära mig mer. Det tog mig ett år att bara liksom göra det jag gör, men göra det med mer finess.
Hur skulle du definiera finess?
Fingertoppskänsla. Finess är fingertoppskänsla. Det är en sån grej. Det går inte att fejka. Till exempel less is more. Och förmågan att veta när det gäller och när det inte gäller är finess.
Det låter som man måste veta mer än de andra för att kunna ha den fingertoppskänslan.
Det stämmer. Du måste ägna dig mer åt det. När ni gör 1000 intervju, om den är lika kass som den andra, så har ni ju inte lärt er ett skit. Den är ju förhoppningsvis jävligt mycket bättre. Då Skavlan till exempel. Han ställer inga frågor. Han bara kastar ut ord. Och sen spinner de vidare på det. Du jobbar som politiker. Mm. Det är inte en fråga, det är ett konstaterande. Mm. Sen bara fortsätter de spinna vidare. Är det finess? Är det inte? Men det kommer ur att han har gjort ett par stycken intervjuer. Han har lärt sig att ibland man behöver inte fråga. Man behöver bara ge dem början på tråden och sen tar de vid.
Tror du Skavlan till exempel, jag tänkte på det, tror du gästerna får reda på innan man kommer fråga?
Jag tror de har ett överenskommelse om vad intervjun kommer att beröra. Det är min erfarenhet att de flesta gäster vill veta. Varför är jag här? Men till exempel, jag började studera retorik på ett helt annat sätt i och med det här jobbet. En av de absolut bästa och sämsta retorikerna, det är Dick Cheney. För att han svarar i stödord. Och han säger inget och säger så mycket. Dick Cheney, är det sant att du tjänar pengar på oljepipelines genom Afghanistan? Komplicerat. Halliburton, nationell säkerhet, talibaner, NATO, komplicerat. En av de absolut vassaste retorikerna är också en av de sämsta. Noam Chomsky, professor MIT i lingvistik. Han kan ju det här med retorik på en helt annan nivå än vad jag och du kan det. Men har du hört honom prata?
Nej.
Han är ju den tråkigaste av alla i hela världen att lyssna på.
Som han lever inte som han lär mig.
Nej, det gör han verkligen inte. Han vet mycket väl hur han ska prata för att bli intressant och för att vinna över massorna. Men det är bara inte värt det för honom.
Och sen när du kom in i radiohuset, du hade ingen utbildning och så här, fanns det någon avundsjuka på det?
Ja, det var väldigt, väldigt, det var inte avundsjuka, det var nästan lite aggro och djupgående frustration. För att branschen ser ut som så att det finns fler journalister än vad det finns journalistiska uppdrag. Och där är folk som liksom belånat sig själva upp mot det här med 600 000 för att bli journalister. Och sen kommer då 3 tjänster och ges till folk som saknar utbildning. Facket opponerar sig, alla andra opponerar sig, alla opponerar sig. Det känner man av, men det fick man lära sig hantera också. Det som vi gjorde togs inte upp under utbildningen.
Men hur artade det sig och hur blev det?
Jag hörde en gång Howard Stern säga att när man startar en ny radiokanal så tar det 2 år innan man får en baseline, liksom en utgångspunkt på så här många lyssnare har vi. Och sen börjar man försöka bygga på det. Han hade på 2 år på sin nya satellitkanal ungefär 0,2% lyssning av marknaden. Så det är ändå ett par människor. Och sen skulle han bygga vidare. Efter ett halvår så var din gata uppe på 3,5% lyssning. Eftersom då jag själv hade tagit koll på siffrorna så fattade jag vad detta innebar. Att detta har aldrig skett förr. Det här är liksom en succé bortom all rimlighet. Så jag sa ju till att alla skulle veta det för att säkra mitt jobb.
Blev det bara ännu mer avundsjuka då eller de?
Nej, men då blev det liksom lite så. Sen är det som så att det var folk som gjorde karriär på oss ju. Att det gick bra för oss gjorde ju att det gick bra för våra projektledare. Gjorde att det gick bra för SR Malmö. Vår kanalchef fick fett mycket cred och så vidare och så vidare. Vet. Så de som gjorde karriär på oss, de höll oss om ryggen och hjälpte oss upp. Och allt det där ebbar ut. Därför att man jobbar i samma hus och blir kollegor och människor. Låt säga om till exempel du är jättevänster och du är jättehöger och ni hamnar på samma arbetsplats. Ni har helt olika intressen, olika ståndpunkter och olika värderingar. Men jobbar ni ihop i ett halvår så hittar de ett förhållningssätt gentemot varandra. Man hittar de gemensamma punkterna. Och sen efter ett halvår så tycker du att han är rätt soft. Och vice versa. Det var the nature of things. vi jobbar på bra, vi hade bra resultat, bättre resultat än de flesta, statistiskt säkerställda resultat som inte gick att förneka, och vi var kaxiga och var rätt retoriskt vassa, så att kritisera oss så folk undvek det. Däremot en sak som var väldigt intressant är att folk ville få det till att vi har invandrarradio. Det sa vi gång på gång i intervjuerna. Det är inte invandrarradio. Vi har radio för allt. Sen att göra utlänning och samma utlänning och så samma utlänning. Det är inte det som definierar oss.
Vad menar de med invandrarradio?
Ja, precis. Vad menar de med det? Ja, men ni är ju invandrare. Ni riktar ju er till invandrare. Nej. Vad har du fått det för? Vi riktar oss till minoriteter. I synnerhet tjejer.
Lyckades ni nu till dem ni ville då?
Ja, det gjorde vi i mycket större omfattning än vad vi trodde. Och vi nådde ut till så många fler. Just för att vi gjorde radio för människor. Även om din gata har målgruppen 15-25. Det är inte som att jag satt och uteslöt människor över 25 eller under 15. Jag jobbade med känslor, inte med målgrupp. Jag försökte göra det på ett sätt så att alla kan relatera till det. Och jag tror det var det som gav genomslag också. Det var från hjärtat och det kunde man ändå ta till sig.
Kände folk igen dig när du nu liksom kom ut?
Ja, det gjorde det. Det var lite awkward faktiskt.
Hur kändes det?
Folk var faktiskt jävligt snälla och trevliga, så det kändes bra. Jag kommer ihåg liksom, ett par gånger har man haft att göra med riktiga supporter också. Jag lärde mig hantera det också. Jag har ju inte alltid varit radiopartner. Så supporter har jag haft att göra med tidigare. Så det var ju inget nytt. Skillnaden var nu när jag har att göra med dem så finns det en slags offentlighetens ljus över det hela också.
Det har aldrig hänt någonting allvarligt?
Nej, jag har ju haft supporter som har kommit upp och så vidare. Men jag har pratat med dem. En kille som han ville skjuta ihjäl mig för att jag snackade skit om honom i roll. Han var ju psykotisk. Han hörde ju min röst i sitt huvud. Mm. Men han hade ju suttit på rätt psyk och sådana saker. Och han sa att han skulle döda mig det ena med det andra. Och så, men man måste sätta det i perspektiv. Det här är en kille som inte kan göra de enklaste sysslor. Så när han säger att han ska döda mig, man får ta mig ner på salt. Och han fick vård sen. Vi är Facebook-vänner idag. Det är lugnt.
Vad var det som gjorde att du slutade då? Så du jobbade 4 år?
Ja, det blev jag för gammal. Jag lockade en för gammal publik. Vår lyssning var bra, men inte inom målgruppen. Vår lyssning blev äldre och äldre varje år. För att jag blev äldre och äldre varje år. Så de flyttade upp mig.
Vad gjorde du sen efter då?
Jag gjorde Petri lite parallellt som jag gjorde i gata. Och sen gjorde jag Petri sommarpasset. Eller morgonpasset sommar heter det. Och sen gjorde jag P4.
Och just nu?
Ja, det är det jag gör nu. Sen är det ju liksom, vad fan, jack of many trades, master of none. Jag har alltid 15 projekt i bakfickan. Får se vad som blommar ut när. Och...
Tänker du mycket på pengarna?
Ja, det gör jag. För pengar förändras. Pengar är väldigt viktigt och väldigt oviktigt för mig på en samma gång. Jag är värdelös på att hantera pengar. Jättedålig. Jag kan skita och betala räkningar bara för att jag tycker det är tråkigt. Till den grad att det liksom går åt skogen. Å andra sidan så de hatar att förhandla med mig på radio.
Tack.
För jag pressar upp min lön något så absurt jämfört med mina kollegor. För att pengar är också ett kvitto på hur de värderar mig och mitt arbete.
Hur kunde du pressa din lön så mycket jämförelsevis med man?
Genom korta kontrakt. Kan du ge mig fast tjänst? Nej, då vill jag ha så här mycket. Nej, men det kan du inte få. Fuck att vi ses. Sen kommer vi göra ett erbjudande som man inte kommer tacka nej till. Och sen om, och sen om, och sen om.
Så du tjänar i princip mest av alla på?
Nej, det gör jag inte. Man tjänar inte så blodigt mycket som journalist med public service. Det är väl ungefär lärare. Jag har lite bättre än gemen lärare. Jag vill kanske som lärare som jobbat rätt länge. Bara för något år sedan in i kollektivavtalet att om man är journalist och har jobbat med en 15 år så ska man inte tjäna under 25. 25 är inte en hög lön.
Du har ett korttidskontrakt nu på P4. Mm. Hur länge kommer du vara där?
Jag är där till sista maj.
Kan du säga någonting om vad du ser dig själv om, säg, 3 år?
Jag hoppas att jag har blivit färdig med min bok, fått den publicerad och tjänat så tjockt med pengar att jag inte behöver komma hem från den här ön som vi är på väg till nu, Koh Tao i Thailand. Att jag bara kan liksom chilla där och bara skicka till distributören att skicka mig min royalty check, sätt in det på mitt svenska konto. Jag tar ut det med mitt flaskkort.
Vad är det för bok?
Jag började skriva en bok till mitt ofödda barn långt innan jag ens visste att jag var på väg att bli farsa. Tanken var att skriva den på ett sätt så att alla barn har nytta av den. Så där 6-7 kapitel in i det fick jag reda på att jag skulle bli farsa. Då bara skrev jag in det i boken. Liksom, att okej, fram tills nu så har det varit en bok till ett ansiktslöst ofött barn som är teoretiskt liksom målgrupp snarare än någonting annat. Men nu liksom är du ju faktiskt på väg. Så det blir en förändring i retorik. Och sen fortsätta spinna vidare med lite tips och tricks om hur man lever det här livet och saker som jag tycker man borde veta. Liksom.
Utgår från dig själv?
Ja, givetvis.
Varför tror du att den kommer att se det så?
Vet vad jag står och tampas med? På samma sätt som du har aldrig ribban för att göra musik har aldrig legat så lågt som den är idag. Förr var du tvungen att kunna musik, spela instrument och grejer. Idag behöver du inte ens det. Liksom. Mm. Förr var du tvungen att kunna sjunga om du inte kunde spela instrument så idag. Autotoner och skiten och allt. Så det spelar ingen roll liksom. Mm. Och lite detsamma gäller väl med böcker. För inte så länge sedan så var det en herre som skrev en bok som heter 50 Shades of Grey. Som är i princip tantsnusk. Men den säljer som fan och jag blev lite provocerad. Så jag tänkte, jag skriver en bok så som jag vill ha den. Skickar till förlaget. Om de inte tycker den är bra så skriver jag in lite bizarra sexscener. Och så provar jag igen. För jag menar, jag har läst lite ur den här 50 Shades. Alltså vi snackar typ så en sida. Mm. Det är inget litterärt mästerverk. Ingen captivating story. Och sexscenerna är jävligt cheesy. Alltså jag har läst mycket tantsnusk under mina dagar. Det här är inte ens bra enligt det måttet.
Varför skulle du den sälja?
Förbjuda frukt.
Ja, precis. Mm. Den är annorlunda.
Mm.
Men kommer din frukt vara förbjuden?
Jag hoppas det.
En annan fråga. Hur känns det att vara pappa?
Det är lätt att feta sig. Det är så jävla fett så jag funderade ett tag på att ta och göra en Europaturné och bara gå runt och knulla runt och försöka göra så många tjejer som möjligt gravida. Och hoppas att någon gång i framtiden man kommer knacka på min dörr. Hej, du är min farsa. Hej, Jackpot. Vet, man problematiserar föräldraskapet så jävla mycket. Mm. Det är man som säger, skitfett att vara förälder. Men sen pratar man inte mer om det.
Nej.
Så går man vidare. Men det är ju jobbigt när man gråter. Det är ditt ansvar. Det är ansvar. Det är... Ingenting i mitt liv har varit så lätt som att vara förälder. Sen är det mycket jobb och tidskrävande och energikrävande och engagemangkrävande. Men det är inte svårt att vara pappa. Det är det lättaste jag har gjort någonsin.
För det är så självklart eller?
Precis. Vet du vad som är svårt? Jag sa det till en polare som han kom till mig och sa att han var på väg att bli farsa. Och det var typ någon månad när hans unge kom. Där han sa att jag är livrädd. Liksom. Jag kommer inte bli en bra farsa. Jag är inte skapt för att bli pappa. Jag sa det är inga problem. Jag kommer bli en skit på pappa. Han sa, nej det kommer jag inte. Jag har inte vad som krävs. Det är för svårt. Så nej, det är lätt att bli pappa. Vet du vad som är svårt? Ta telefonen, ring till henne och säg att fuck dig och den ungen, jag vill inte se någon av er igen. Och han, vet han, det ser ut som han skulle döda mig. Det samtalet är svårt att ringa. Att komma hem och vara farsa, det är lätt. Sen är det inte alltid man vet vad man gör. Och det, ibland man är trött som fan, ibland man är bakis. Det finns inget tvivel i faderskapsgrejen för mig. Och jag valde ändå att bli farsa. Det valdes åt mig.
Men när du fick beskedet var det samma glada känsla då? Eller då var det mest,
ja, då var det mest chock. Och sen blev jag skitsned och tänkte att hur fan kan jag som får vad jag vill i varje given situation hamna i en situation jag inte vill vara i? Och sen kommer det här med att livet överfyller en in i ödmjukhet. Men fan tror jag kan få vad jag vill i varje given situation? Vad trodde jag att jag hade kontroll över livet? Egot kan ibland få en att tappa det perspektivet. Vi glömmer bort hur små vi är. Och då kan det vara bra för en anfall. Sen är jag välsignad med att mamman till min dotter är ju jävligt smart. Vi har gjort IQ-test och hon fick nästan dubbelt så mycket som mig. Jag fick ju väldigt lågt. Väldigt lågt. Jag fick 78. Gränsen för idiot är 8.
Det kanske inte var så seriöst när du gjorde
det. Vi gjorde ju samtidigt så jag var väl lika seriös som henne. Och allting är ju en tävling.
Men detta var innan eller efter ni skapade...
Ja, det här är innan hon var gravid. Det var ju en sommarflörtgrej som spårade ur liksom, resulterat barn. Mm. Så det var väl under förtrande perioden i alla fall. Jag satt och gjorde en IQ-test med min iPad. Jag fick 78, hon fick 133. Och det märks att hon är smart. Hon har tålamod och hon är super. Hon är en jävligt bra mamma. Man måste anpassa sig till sina situationer. Mest framgång för den som lättast anpassar sig. Därför till exempel kvinnor är överlägsna män. Om du tar naturkatastrofer eller krig eller vad du än tar. De som drabbas värst är alltid kvinnor och barn. De som först hittar normalitet är alltid kvinnor och barn. Hittar alltid någon gammal gubbe som sitter och bitchar. 40 år sedan hände det och det och det. Så jävla orättvist. Jag sitter fortfarande här idag och biter. Kvinnor, 2 veckor sedan vågen kom, skällde bort allting. Idag jag bor i den där lilla plåtskjulet där borta med mina barn. Och skaffat jobb. Varför? För att man måste överleva. Lite av det har jag väl anammat. Att man liksom, man anpassar sig till sin situation. Och sen vet man, ska inte ta det på så jävla blodigt allvar heller. Jag har träffat alldeles för många människor som har haft riktiga jubelidioter till fäder. Och som ändå blivit bra människor. Och träffat alldeles för många som har haft underbara föräldrar men ändå blivit idioter. Så du vet, jag ska inte sitta här och överskatta min roll som förälder. Oavsett vad, dagen kommer då min dotter ber mig far åt helvete, du vet. Fuck you, jag bryr mig inte om vad du tycker och tänker, vi kan sticka och brinna. Jag måste finna min egen väg. Det är ju oundvikligt. Fram tills dess så handlar det inte om att jag är skyldig henne, varken bör eller bär. Det handlar om att jag har privilegiet att fördela en viss tid med henne. Om jag vill. Och jag vill.
Hon är 8 månader idag.
9 snart.
9. Vill du ha ett barn till?
Jag vill nog ha jävligt många barn och jävligt många kvinnor.
Är det någon plan?
Det är väldigt många. Ingmar Bergman hade, vad var det, 8 barn.
Ja.
Med 6 kvinnor. Bob Marley, 12 barn, 8 kvinnor. Shirley Law, 12 barn, 10 kvinnor. Sen är det ju liksom, du vet, ska man ha många barn så är det bara att räkna ut att någon av dem kommer bli en jubelidiot, någon av dem kommer bli bra. För oavsett hur du är som förälder, det finns inte en förälder här i världen som tänker, jag var lite för bra. Mm, jag önskar jag varit lite sämre förälder. Tvärtom, man kommer alltid tänka, jag önskar jag hade varit lite bättre förälder till mitt barn än vad jag varit. Mm. Och oavsett hur man har varit. Så du vet, de förutsättningarna förändras inte. Mm.
Har du något mer du tidigare? Ska vi bara börja närma oss?
Vi börjar ju se landa. Det borde vara Vietnam om kartan stämmer.
Vi skulle vi till Vietnam eller skulle vi till Thailand?
Nej, men det är bra nog.
Efter så här länge ute till sjös, man har bara lägg till vid någon hand. Ta, så känner lite mark under fötterna.
Vi lägger till första hamnen.
Första hamnen? Ja. Du har ju varit i Vietnam.
Ja, Nha Trang har vi ju spannat till lite på kartan. Jag ska ligga här på den här kusten. Så precis. Vi tar väl sikte på det.
Så, ja. Och sen lägger vi till.
Vi får se om efterfrågan och tillgång matchar han.
Ja, precis.
Precis. Och sen vill vi ju... Har du något mer att tillägga?
Nej, det har varit en jävligt soft resa. Tack och lov. Stilla hav. Lugn och lugn. Snabbbåt.
Ganska hipp på några timmar.
Inga cops.
Nej, inga pirater.
Precis.
Vi vill tacka för intervjun.
Tack så mycket. Det är alltid lika kul att träffa dig och snacka.
Det var jätteschysst att ställa upp. Och sen återkommer vi... nästa gång med en annan gäst. Och då åker vi från Vietnam.
Yes.
Är tanken.
Ja, absolut.
Ha det bra så länge.
Och gå gärna in och följ oss på Facebook. Kreativt haveri och Belona 23. Vi som gör programmet heter som sagt Sven Holmberg och Joakim Karlsson. Puss.